Eva-Marie Hultberg heter jag, som ni hörde Elias säga i början. Kallas ofta för Ea, eller rent av oftast. Så har du undrat över vem den andra är, om du bara hört det ena namnet, så är jag båda. Fint att se er. Vi går in för landning idag i ett lite längre vintertema som har haft rubriken, eller har rubriken, fortfarande. Vi har pratat om vad Gud säger om sig själv, vad han har sagt om sig själv, vad vi kan veta om honom. Vi har också pratat om olika saker som vi har uppfattat att han har sagt till oss som församling. Både som enskilda kanske, men också till oss som Ryttargårdskyrkan. Och sånt som vi menar fortfarande gäller. När vi inledde temat för ett antal veckor sedan nu då, så talade vi om att Gud är trofast. Hans trofasthet som fortfarande idag är en sanning om honom. Att han är evig och att han är trofast är ju helt avgörande för allt det andra han är. För liksom resten vi kan lära oss om honom. Om han inte skulle vara evig, om han inte skulle vara trofast, så skulle vi inte ha så hemskt mycket att förhålla oss till egentligen, om vi tänker efter. Andra bra egenskaper, som till exempel att han är god, som vi också lär oss. Det skulle inte liksom vara så där jättestort om vi inte kan veta att han är god hela tiden. Och han kommer alltid att vara det. Alltså hans trofasthet och det här att han är evig, det är helt avgörande. Och jag som visste vad jag skulle säga, jag har ju också på ett särskilt sätt kunnat tänka på vad vi har sjungit och vad vi har bett. Det har varit nu och för alltid, i evighet. Vi rör oss liksom med de här begreppen hela tiden. Det är helt avgörande för hela vårt liksom förhållningssätt, hur vi relaterar till Gud själv. Han finns för alltid och han har alltid funnits. Idag ska vi avsluta temat och då ska det handla lite om vår trofasthet, vår trohet, vår uthållighet. Det kan ju vara liksom lite hur det vill egentligen med hur saker startar. Om det inte avslutas väl så är kanske resultatet ofta ganska tveksamt. Första milen på Vasaloppet är inte det som någon blir berömd för, utan det är de kommande milen och kanske framförallt den sista och målgången. Vi kan liksom fascineras över en lansering av något nytt och stort och märkvärdigt eller en dramatisk omvändelse. Det är ju ett fantastiskt vittnesbörd. Eller hur en kristen ledare kanske hamnar som från ingenstans på allas läppar. Det är dramatiskt, det är en liksom stark start. Men frågan är vad som avgör. När vi precis har fått vara med om en parentation idag, som på lättare svenska heter tacksägelse, så har vi tackat Gud för Anita. Och vi har fått höra om när det startade. Det var väldigt länge sedan. Och så har vi fått höra om när det slutade. Det har slutat väl. Jag ska be att Kenneth kommer fram. Han ska hjälpa mig att läsa bibeltext idag. Två korta verser. Du ska få komma och göra dig beredd, Kenneth. Kenneth Palm, en av våra medlemmar. Men du också, jag måste få säga det, Kenneth, när du ska läsa. Du är gammal pastor, gammal missionär, sång- och musikledare och allt möjligt. En lång tjänst i Guds rike. Du ska strax få läsa. Jag ska säga något mer bara. En av Nya testamentets liksom stora kändisar, Paulus, han sitter på sin ålders höst i fängelse. Och så skriver han är fängslad för liksom sin tro och för det han utför. Han är ingen liksom annan brottsling. Han skriver brev till sin unga medarbetare Timoteus. Paulus låter det liksom framskina i den här texten alldeles innan det vi ska läsa, att han anar att det liksom drar ihop sig, att livet går mot sitt slut. Och han skriver om hur rättfärdighetens segerkrans nu väntar honom. Och till sist, när livet går mot sitt slut, efter hans dramatiska omvändelse, alla predikningar och församlingsplanteringar och missionsresor och brev han har skrivit och alla stora konflikter han har varit med att lösa och stått i, skeppsbrott och strapatser, så är det en sak i slutet av hans liv som verkar tala högre än någonting annat. Och Kenneth ska läsa för oss från just andra Timoteusbrevet 4.
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron.
Paulus, giganten och numera världskändisen, den tunga aposteln, teologen, pionjären, missionären, skribenten, han som fick se Jesus faktiskt så bländande att han blev blind för en tid, och som kan se tillbaka på ett dramatiskt liv. Han sammanfattar och utvärderar och ser tillbaka med orden: jag har bevarat tron. Det är inte hur vi liksom börjar trons resa som är det avgörande, utan hur vi avslutar den. Och det går också att uttrycka som Hebreerbrevets författare gör i kapitel 10, vers 35-36.
Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Du ska få läsa det en gång till, Kenneth.
Ge inte upp er frimodighet. Den ska rikligen belönas. Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och vad han har och få vad han har lovat.
Amen.
Så står det.
Så står det. Tack, Kenneth. Uthållighet är vad ni behöver för att göra och för att få. Att göra Guds vilja, få vad han har lovat. Det låter ju nästan som att vi inte behöver något mer. Och jag vet inte om jag har varit på någon liksom utbildning eller ledarskapskurs eller någonting där man har sagt: uthållighet är vad ni behöver. Varsågoda och hem och jobba. Det kanske snarare handlat om: hur når man ett mål? Eller hur sätter man upp ett mål? Hur förklarar man ett mål? Hur får man alla att vilja vara med på det här liksom målet? Ingen, tror jag, har sagt: uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Vad är uthållighet? Det är ju egentligen helt enkelt att varje dag säga: fortfarande tänker jag göra det här. Fortfarande tänker jag hålla fast vid det här. Uthållighet är att liksom varje vecka stå kvar i det där vardagliga. Be vid köksbordet kanske. Be för ungefär samma saker i varje gudstjänst, varje vecka, året runt. Ge sin kanske ofta begränsade peng. Vecka efter vecka, år efter år. Varje dag lyfta blicken och se på Jesus. Eller be om ett andens verk i våra liv så att vi får bli allt mer lika honom. Genom ett helt liv av vardaglig vandring. Det kräver uthållighet. Det som Hebreerbrevet säger är nyckeln till att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Det är liksom där det avgörs. Våra liv, våra familjeliv, församlingsliv, arbetsliv, de består ju inte främst av liksom en rad så här event och fester och festivaler och projekt när allt liksom sprakar. Det finns ju också och är ju superhärligt. Men det är som att det avgörs på många små handlingar och att vi uthålligt håller fast vid det där, de där besluten som vi en gång fattade om hur vi fortfarande vill leva våra liv. Det är så vi bevarar tron. Det är så vi sakta men säkert, dag efter dag, fullbordar våra lopp. Det är så vi kämpar den goda kampen. Uthålligheten är det som avgör om vi kan göra Guds vilja och få vad han har lovat. Inte muskler, inte en särskild personlighet, inte en särskild begåvning, inga särskilda resurser eller förutsättningar eller pengar eller någonting annat. Det är uthålligheten. Och när vi gör det kommer vi också kunna säga i slutet av livet, jag har bevarat tron och utvärderingen är klar. Jag står kvar hos Jesus. Jag känner honom och han känner mig. Precis den här söndagen, sista söndagen i februari för 2 år sedan, då avslutade vi också ett längre vintertema. Den gången hette det vandringen. Och det är ett av de teman som jag tycker allra mest om. Som jag har varit med och genomföra. Det handlar om livet vi lever. Mitt tips är faktiskt att gå tillbaka och lyssna. Det är 8 söndagar om vandringen. Vad har Gud att säga om vandringen? Hur vandrar vi tillsammans med honom? Och vad är det egentligen han bjuder in oss till? Hur hjälper han oss att navigera? Och hur når man målet? Det är ett väldigt fint tema. Inte minst för att bildspråket blir så tydligt. Och man kan nog säga att det på många sätt handlar det precis om det här. Hur bevarar man tron? Hur fullbordar vi loppet? Eller med vandringsbildspråket. Hur ser vi till att med Guds hjälp nå målet en dag? I det temat talade vi om utrustningen, det där vi behöver för vandringen. Det där som Gud förser oss med. Vi pratade om bagaget, om bagage i negativ mening. Det tunga som vi släpar med oss och som vi inte har någon glädje om. Som gör vandringen mer svettig och mindre vacker. Vi talade om korsningen, om alla de där vägvalen, små och stora. Och när vägen ibland kanske verkar oklar framåt. Eller vi upptäcker att vi tog av lite fel. Hur leder Gud? Vi talar om dalen. Om dödsskuggans dal. Om när det gör ont. När vandringen är svår. Hur bevarar man då tron? Vi talar om rastplatsen. Vi talar om uthålligheten. Vi talar om utsikten. Och vi talade såklart om målet. Allt det här med uthållighet, att löpa ett långlopp, att kämpa en god kamp och att bevara tron. Det sker inte på egen hand. Det sker med Gud själv och han står liksom inte passivt och lite så här kritiskt avvaktande och skeptisk vid målgången och tänker ah, det är nog ingen som når fram. Han står inte där för att bara vänta och låta oss sköta det själva så att han kan få utvärdera hur det gick. Nej, han är med i varje del av vandringen, också i dalen. Och vi får tillhöra både honom och hans kyrka, hans kropp. Och vi kan varje dag välja att ställa oss just med honom. Att ta nästa steg med honom. Att vara hos honom, omsluten av honom och med blicken fäst på honom. Det är lätt som människa att gräma sig. Det står någonstans i ordspråksboken, det säger vi till varandra hemma ibland om vi så här, ni vet, äsch, så här, man glömde smöret framme. Så säger vi ibland till varandra. Grämelse är en röta för benen, det står i ordspråksboken. Alltså det blir inget bra av att gräma sig. Men det gör vi ibland. Det är ganska lätt att göra det. Och jag tycker att jag möter det ofta hos er andra. Man grämer sig. Om jag bara hade. Om jag bara tar tag i det där. tidigare, om jag hade hållit fast vid det som jag hade bestämt mig för, mina förutsatser, det som jag gav till Gud, de här besluten jag tog om hur jag ville att min vandring skulle bli. Om jag bara passat på när tillfällena fanns. Om jag inte hade liksom vänt bort blicken och gjort något annat istället. Inte bara låtit tiden gå. Och det skaver kanske det där som inte blev. Som känns för sent. Eller det som bleknade bort bara. Kanske inte ens riktigt fattar hur eller när det hände. Eller det där som bara föll i glömska. Och så frågan, har jag gjort tillräckligt? Har jag gett tillräckligt? Är jag tillräcklig? Och jag tänker att i det här rummet så är jag ganska övertygad om, utifrån vad jag just har sagt, att det kan finnas liksom besvikelse över ens egen liksom insats. Eller till och med skam. Kanske känner vi att vi har svikit oss själva, människor i vår närhet eller till och med Gud. Och när vi är på gudstjänst idag och så småningom också firar nattvard och våra förebedjare finns här, och då är det här en ypperlig plats att komma till honom som tröstar i det vi sörjer, som helar det som gick sönder och som förlåter det som faktiskt kanske gick riktigt fel. Han tar hand om vår historia. Han gör allting nytt. Och hos honom och tillsammans med honom liksom ligger hela vår framtid. Den här dagen som är idag, då står vi alla med den här historien. De dagar vi hittills har levt, de är olika många såklart. Och så har vi ett antal dagar, förhoppningsvis år, framför oss också olika många. Men idag, och sen alla kommande dagar, men idag, varje ny morgon, så kan vi säga till oss själva, till vår omgivning och till Gud, fortfarande. Fortfarande vill jag tro. Fortfarande vill jag följa Jesus. Fortfarande vill jag sjunga, säga och veta. Han är trofast. Fortfarande är han kärleksfull och god och evig. Fortfarande står jag här med det som Gud har lagt i mina händer. Fortfarande vill jag ge det vidare. Fortfarande vill jag tjäna honom med just det. Fortfarande. Också den här morgonen var hans nåd alldeles ny. Fortfarande vill jag vara trogen honom, nära honom, allt mer lik honom. Och så när vi har sagt det många dagar i följd, uthålligt, så kommer vi som Paulus kunna få sammanfatta alla de dagarna med orden: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Kenneth, vill du be för oss?
Innan jag ber skulle jag bara vilja säga, för några veckor sedan så var det på dagen 73 år sedan jag sa ja till Jesus. Som jag var nästan 10 år då, knappt 10 år. Och när jag ser barnen här och ser och vet om den aktivitet som sker i vår kyrka, så är jag så tacksam. Och jag vet att det kan hända mycket i tidiga år. Och jag vill säga, när jag ser tillbaka på dessa 73 år, så är det bara tacksamhet i mitt hjärta över Guds nåd och trofasthet. Så jag kan instämma mycket i det som vi har hört i vår förkunnelse idag. Nu vill jag be. Tack Herre för att vi får vara här tillsammans idag och få lyssna till ditt ord, ta del i lovsången och känna gemenskapen, och vilken förmån det är att vi får tillhöra den levande Gudens församling. Det är ditt verk från början och det är du som ska fullborda det i våra liv och i våra hjärtan. Herre, tala till oss vidare så att vi ser värdet i att tillhöra din församling och leva med i ditt verk och bidra med det vi kan göra så att vi tillsammans kan föra ditt rike framåt. Välsigna oss i fortsättningen. Tack att du har en plan för vår framtid och det ger en trygghet att få lita på dig under livets alla situationer. Jag tackar dig Jesus att du är här mitt ibland oss och rör vid oss och möter oss på det sätt vi behöver idag. I Jesu namn. Amen.